Men då kör vi.
Mm.
Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Modellbyggarpodden. Idag sitter jag, Erik Westberg, här med min kära kollega Fredrik Håkansson. Hej Fredrik!
Hallå Erik! Hur lever livet?
Ja, jag skulle ju säga fråga samma sak till dig. Men livet här i Göteborg lever... Det lever helt okej, tycker jag. Mm. Det blir lite tid på kvällarna att sitta och småpula vid byggbordet. Och får man bara tid till det emellanåt så är ju livet ganska härligt, tycker jag.
Mm. Ja, men då är det ungefär som, det är ungefär här som i Falkenberg. Det är jobb på dagarna och ja, lite modellbygge på kvällarna, några timmar.
Mm.
Det sitter där och kopplar av. Nu börjar det i och för sig bli lite väder ute, så nu börjar den där trädgården pocka på uppmärksamhet. Det känns väl så där, höll jag på att säga.
Ja, den tiden kommer ju varje år. Mm. Men man får väl ta chans att gå ut och plocka lite rötter och annat som man kan lägga i diorama-korgen. Liksom,
ja, ja. Du tänker så du. Ja, men det är ju...
Ja.
Ja, och ser det som en exkursion i det här istället för trädgårdsarbete.
Ja, ja.
Ja.
Nej då. Men vad har du annars på byggbordet då? Är det något du håller på med specifikt?
Ja, du, det är en hel del. Men jag tänkte först kan vi väl säga att vår kära kollega Christian, han förlorade vi till danskarna den här gången. Han var tvungen att sticka iväg med jobb.
Ja, jag lyckades ju ta mig hem från min vecka i Finland. Det är jag ju glad för.
Ja.
Så jag hoppas verkligen att Christian överlever ett dygn i Danmark.
Det lär han nog göra. Det är ju inte första gången han är där nere och fightas.
Han får ta en gammeldansk åt oss.
Ja, det får han göra. Mm. Några våra tankar med honom. Mm. Byggbordet, ja. Där händer ju faktiskt väldigt mycket. Det är mycket byggmojo just nu som det är full speta, höll jag på att säga.
Spännande, vad kul.
Ja, jag blev ju färdig med den här Ganda-modellen. Det blir väl nästa avsnitt sen. Förhoppningsvis som vi ska titta närmare på de modellerna, jag och Patrik.
Mm.
Den blev färdig och sen beslöt jag mig för att börja rensa upp i bland alla mina så att säga, shelf queens.
Mm,
eller inte alla, men det, då skulle jag inte göra annat. Men en del av dem, alltså, bara ta tag i det, bara tänka, ja, men det är inte så mycket kvar, det är bara ta i det. Så jag har bland annat blivit färdig med en liten ubåt, 135, en minubåt, en brittisk Wellman. Och det är en liten intressant ubåt. För det första är det en modell ifrån Micromir. Vad var det du och Christian vid något tillfälle frågade mig? Är det inte lika bra att du bara piskar dig själv istället för att bygga dem?
Mm.
Nej, men den var faktiskt riktigt bra och rolig att bygga. Och även om det var lite pill med den som du brukar. Men själva förebilden är intressant. Det var britternas första försök till en minubåt som de satte in i en räd mot tyskarna i Norge.
Jaha.
Det gick inte alls bra för dem.
Nej.
Den visade att det var en total katastrof, den där ubåten. Tyskarna, ja, förutom att det sjönk någon eller ett par stycken och försvann på vägen, så var det någon som gick på grund och de blev uppfiskade av tyskarna och så vidare.
Så några hade tur och blev uppfiskade i alla fall och andra...
Ja, det var väl någonting sådant. Men som räd räknat så var det inte något speciellt. Det var en liten minubåt med en sprängladdning fram i nosen som den skulle fästa med magneter på ett fartygsskrov.
Mm.
En konstruktion som användes senare också. Men den här ubåten i alla fall förde det med sig att den inspirerade tyskarna till det... miniubåtsprogram som de sen satte igång med. För de märkte att aj då, här har britterna någonting på gång.
Mm.
Britterna konstaterade ju sen att nej, vi får nog göra någonting lite större, som man konstruerade den ubåt som heter X-Craft, eller kallas för X-Craft. vilket man ändå använder med annat mot Tirtik, vill jag minnas.
Mm, men det gick ju inte heller så bra.
Nej, britterna hade väl lite otur med de där minibåtarna.
Och annat det var inte deras grej.
Nej, det hade ju, och annat hade ju tyskarna också otur och lyckades inte så mycket med sina minibåtar och japanerna heller.
Det var mest italienarna som lyckades med sina torpeder.
Ja.
Bemannade torpeder i Alexandria där.
Ja, det är väl jag hävdar för kriget. En av krigets coolaste missions. Och särskilt beteendet av italienska officerarna sen efteråt. Men ja, det kan vi ta en annan gång.
Årsdag för den räden här för bara några veckor sedan. Ju.
Ja, det var det.
Ja, jag uppmärksammade dig på det.
Men du har väl en sån minibåt liggande någonstans i stashen? En italiensk torped.
Ja, jajamensan. Italris variant har jag.
Det är riktigt fin liten modell, vill jag minnas.
Den ser jättefin ut där i sin kartong. Det ska vi nog hitta på något kul med en vacker dag.
Mm.
När andan faller på.
Ja, jag har också varit lite lockad av den emellanåt. Men nej, en har jag inte skaffat den.
Ja, men det som lockar med, det som jag gillar med den, det är att det är ett lagom stort eller lagom litet fartyg eller objekt så att säga, som gör sig ganska, det är ganska man kan göra det i ett diorama så inte blir allt för stort så att säga, och det är ändå en jäkligt udda och cool farkost så att säga, och det tilltalade mig verkligen, en liten hamnmiljö eller någonting liksom, och så den här, det kan bli snyggt.
Men det tycker jag, det är generellt för de här minibåtarna från framförallt andra världskriget, att de är små. De finns i modell ofta då mellan 1-35 och 1-72, alltså det är lite beroende på vilken typ och vilket fabrikat.
Mm.
Men även i 1-35 så är en sån här modell hanterbar.
Mm. Mm.
De blir på sin höjd kanske 30 cm långa.
Mm.
Och ger fantastiska möjligheter till vädring och göra någonting coolt av. Så den här välmanubåten, för mig var det ju också en utmaning att fortsätta att träna på det här med att måla svart. Det som ska vara svart, att få till rätt blågrå nyans så det ändå ser trovärdigt ut.
Mm.
Jag började ju med det med den här japanska Kaiten-ubåten som också var 1-35. Och det är rätt roligt för att när man ställer dem jämte varandra, för den här välmanubåten är ju kanske en tredjedel så långt som den japanska Kaiten ur båten. Och båda var små enmansfarkoster.
Japanerna hade det lite lyxigare alltså.
Ja, men de hade ju annat än större hav. De skulle ta sig över, höll jag på att säga. Jag vet inte om det var så lyxigt heller. Med tanke på att det var enväggsbiljett på dem.
Nej.
Ja. Nej, det var kanske inte en höjdare. Jag skulle nog inte vilja ta det i jobbet. Nej, men det är väl en av grejerna, och sen har jag faktiskt satt igång också med den grejen som jag sa att det här ska jag lära mig under 2024. Jag har börjat att lacka blankt. Jag har börjat med en bil helt enkelt ordentligt här nu och lägga på blanklack.
Hur känns det då?
Ja, scary höll jag på att säga började med, men jag har börjat hitta rätt i det och jag kan väl säga rakt och erkänna att jag får slipa ner två gånger på grund av att jag har väl inte haft riktigt koll på sprutan och färgen i den.
Men du, när du lackar, när du säger att du slipar ner, slipar du ner så att du tar bort all den lack du har lackat ner till grundfärgen, eller är det bara att du mattar ner den lackade?
Jag jämnar ut, för i mitt fall så har det varit det att jag har det har plödat helt enkelt färgen.
Mm. Mm.
Jag har inte fått en jämn, utan man har sett hur det har runnit och lite sådana prylar.
Men du har inte kommit till klarlacken än då?
Jag har inte kommit till klarlacken. Grundlacken har jag, nu har jag lagt på tidigare ikväll en omgång som jag hoppas ska bli bra faktiskt.
Mm.
Och jag har väl gett mig på en sån här vansinnig grej, för jag ska ha tvåfärgslack på den här lilla bilen.
Mm.
Jag måste maska också innan jag lägger på nästa färg.
Det blir ju, det belönar sig när den väl är klar sen. Att det ser ju väldigt...
Och väl hoppas det. Nej, men jag hittade ett trick. Jag kollade runt lite på YouTube och det var någon som sa just när det gällde bilack att bästa kombon det är väl egentligen Tamiya akrylfärger och Mr. Hobby Leveling Thinner.
Okay.
Den kombon. Den kombon blandar jag i ungefär 40-60 förhållande. 40 färg, 60 thinner. Någonting där. Och dra på det. Det verkar funka. Och jag är förvånad över hur snabbt det härdar. Eller torkar. Men nej, just Mr. Hobby Leveling Thinner, den är ju fantastisk.
Hur är det med...
Jag har luktar faktiskt... det fan också i och för sig, det måste jag ju säga.
Ja, men då är det bra grejer. Men du, jag har ju faktiskt också för första gången i mitt liv lackat civila fordon här, precis som du berättar om nu. Mm.
Ja, nu får du berätta vad det är du håller på med här. För det här är spännande.
Ja, ska vi ta det? Ja. Då är det så här. Jag håller ju på med gamla skotrar som jag väl har berättat vid något tillfälle. Och det är ju två italienska fabrikat som gäller. Det är ju Vespa såklart som alla känner till. Men så finns det ett annat märke som heter Lambretta också. Vespa startade ju 46 och Lambretta startade 1947. Men Lambretta gick i konkurs 1971 och Vespa finns ju än idag då. Och då är det så här att det är
så en Vespa, kille... Vespa köpte upp Lambretta eller?
Nej. Nej, det gjorde de absolut inte. De var ju dödliga konkurrenter. Så att däremot så såldes de här pressarna från Lambretta-fabriken till Indien. Indiska staten hade ett företag som köpte det här. Så de licens... Eller ja, en sorts av licenstillverkning skedde i Indien, men även Spanien på då 80-90-talet. Men skitsamma. Och då är det så här, då är det en kille i England som är en Lambretta-entusiast som är, han heter Tim.
Och han vänta, jag måste bara få reda ut en sak i mitt huvud. För Lambretta tillverkas inte nu för tiden då alltså?
Nej, de gick i graven 1971. Men då är det så här att namnet Lambretta har fortfarande haft ägare så att säga av Lambretta eller av familjen där på något sätt. Alltså det finns folk som har ägt rättigheter till namnet Lambretta. Så det har tillverkats både kläder som har hetat Lambretta, klockor som har hetat Lambretta, men inte skotrar då på 80, 90 och 2000-tal. Men nu för typ, vad blir det? 4 år sedan så finns det nya sådana här automatväxlade skotrar som faktiskt heter Lambretta. Så de har nu, namnet används nu i men då är det Kina tillverkade skotrar. Så det har ju ingenting med något italienskt att göra mer än att det är delvis italienare som står bakom designen på de här. Men det görs till 100% i Kina då.
Förlåt, för det... att jag tvingade till den här utvikningen. Jag var bara tvungen att reda ut i min skalle.
Ja. Ja, men så är det. Men då är det alltså en kille i England och han Tim. Han har under, jag tror han har säkert hållit på i över ett år och scannat en riktig Lambretta. En DL. En modell som heter DL som fanns i slutet på 60-talet och fram till 71. Då. Det var den sista modellen man gjorde. Så han har skannat en sån och har nu ett projekt då att han ska skriva ut såna här modeller i skala 1-6. Eller han har börjat med detta nu precis.
Barbie dock skala alltså?
Ja, precis. Ken och Barbie. Så jag kan ha en av varje som i mitt diorama sen. Nej, men, och då är det så här, han har startat en Facebookgrupp där han marknadsför det här och jag upptäckte detta via en annan svensk som hade länkat och lite så här. Och då blev jag ju väldigt intresserad av det här såklart. Så jag la in någon post där på det här forumet och tyckte det var coolt och undrade om man skulle göra de här någon gång igen 35 och att jag i sådana fall var intresserad för att jag var modellbyggare och lite sådär. Och så la jag upp en bild på mitt, det här Vespa-dioramat jag håller på med. Men då fattade han att shit, här är ju en modellbyggare och han behövde en modellbyggare som faktiskt han kunde samarbeta med som kunde bygga ett sånt här kit vid sidan om. Ja, ja. Och hjälpa till lite grann med produktutveckling, hitta, ja, men hitta om det är delar som är för dåliga helt enkelt som han behöver uppdatera i andra omgången så att säga. Så vi gjorde en deal, han och jag, att han skickade ett kit till mig så jag fick kitet. Mot att jag bygger det och dokumenterar byggandet. Dels med bilder och så på hans forum. Men även att jag gör det via min YouTube-kanal. Då, så att jag gör ett par filmer om det här bygget. Och det är ingen tidspress så. Jag har fria händer. Men det är klart att han har gjort 6 stycken modeller har han printat ut och skickat till mig. Och 5 stycken till de första köparna. Och sen ska han dra igång mer i april då. Men en sån här tar ju, det tar ju honom 2 dagar att printa ut en, man berättar liksom, en modell. Han använder ju inte resin då, utan han skriver ju ut det här, nu kommer jag inte ihåg vad den här skrivaren heter.
Ja, det är en filamentskrivare alltså.
Ja, just det. Och så är det ju då att han skriver ut i PLA plast. Så det är ju inte resin som våra resinfigurer som vi jobbar med då. Så det är lite annorlunda.
Du har lite slipning. Du behöver ägna dig åt det.
Ja. Ja, men du påpekade ju det här med slipningen från början. Men grejen är att med vatten, våtslippapper och fil och skalpell och skrapa mycket. Jag har lärt mig leva med det här materialet faktiskt. Det är rätt schysst. Och det är roligt att hålla på med. Och framförallt så är det ju inte livsfarligt som vanligt resin. Utan det här är ju gjort av majsstärkelse, den här plasten, så att jag kan käka upp den om jag blir tillräckligt hungrig.
Ja, du är man och du sitter och jobbar med popcorn i princip då.
Ja, i princip. Nej, men och då är det så här att jag har lackat en sidokåpa. Jag bestämde mig för att prova göra en detalj från början till slut, så att säga, bara för att lära känna materialet. Och då har jag lackat en sidokåpa och den är ju då, nu håller jag upp den andra sidokåpan som inte är lackad här. Och den är ju då en nästan 15 cm lång och en 7-8 cm hög. Så det är ju ganska stor yta så att säga.
Och det lite, lite skillnad mot vad du brukar pyssla med, ja.
Ja, precis. Jag ska ju faktiskt, varför vi pratar om det, så ska jag ta upp den lackade kåpan här. Den ligger inplastad, bubbelplast. Och då är det ju så att då har jag... Jag visar på dekaler på den också här. Då har jag ju för första gången lackat såna här stora ytor som då inte är en stridsvagn. För det har jag ju lackat, men där behöver man inte vara så noga. Om det fastnar ett dammkorn eller lite sådär. Va? Så det här har varit väldigt spännande. Och jag använder då Vallejos. Det var väldigt viktigt att hitta en färg som stämde. Den är så här ockra, alltså senapsgul. Typ 70-tal, sen 60-tal, tidig 70-tals färg. Då. Så jag hittade en ur Vallejos serie. Vad heter de? Meka-färger.
Ja, Meka-färgerna.
Meka-färger, ja, precis. Och den är matt. Och sen har jag då klarlackat med halvblank klarlack från Vallejo också. Och det har faktiskt gått väldigt bra, får jag säga det. Jag har lagt på dekaler också, jag har lackat över dekalerna och lackat in dem så att säga med klarlack. Men mitt största problem, jag står ju i garaget och gör detta, jag har ingen lackbox i och med att det är ganska rymligt garage. Men mitt problem det är ju då att jag får små dammkorn som sätter sig fast lite grann då.
Så att, men det du, där ska du ju, så fort du har lackat någonting. För det första, liksom blåsa av allting. Jag har ju hört att många som håller på med blanklack, att de ser till att fukta ytor runt om. Alltså till exempel ha våta tidningar eller någonting från botten.
Nu har jag ett liksom, garage med grejer precis överallt.
Ja, liggande. Men nästa grej är ju att så fort du har lackat det, stänga in det i en plattlåda eller något sånt där.
Ja. Mm.
Det har jag gjort alltså för att, och det räcker ju egentligen bara med att man sätter en plastback upp och ner och över bara så att det inte kommer till någonting.
Mm. Jag kanske är helt ute och cyklar, men så fort jag har lackat det så går jag alltid på med min varmluftpistol, alltså väldigt, väldigt försiktigt för att hjälpa till att blåsa det lite torrt då. Speciellt om man ska lägga flera lager. Jag vet inte om det är jättedumt att göra det eller inte.
Ja, du frågar ju inte en expert på blanklack precis.
Nej. Ja, nu ska inte det här bli showroomsutställning, utan den här ska ju vädras sen och byggas som en så den är liksom lite som den har några år på nacken och så. Så att ja, det blir säkert jättebra. Men det är ett väldigt kul projekt och udda projekt då, i och med att det är en stor skala som man inte jobbar i annars.
Men när det gäller lack, jag för mig, jag nämnde det vid något tillfälle förut att jag blev väldigt förtjust i att testa den här, nu är jag tillbaka, med Mr. Hobby.
Mm.
De har en lack i sin GX-serie, det är väl också sån här, tror jag, cellulosa-baserad eller något sån här lite starkare grejer, som heter Super Clear 3. Och den ihop med Leveling Thinner, den blir ju alltså som en nyspolad is alltså. Den blir hur blank som helst.
Mm.
Jag var väldigt, väldigt förvånad, för annars. Jag har ju alltid haft det här problemet med orange peel-effekt och grejer. Eller att man, lacken, att den blir inte tillräckligt blank.
Mm. Jag vill ju, men jag är ju väldigt noga med att den här inte ska bli för blank. Därför att original lackades ju de här med sådana här cellulosa lackar. Alltså det var ju att klarlacken var ju i färgen.
Yeah.
Så att de var ju inte jätteblanka om du inte putsade upp den jättemycket då. Och sen även skalenligt så är jag livrädd för att få för mycket glans i dem helt enkelt.
Mm. Nej, men det, du har en bra poäng just det där med skaleffekten på det blanka. Mm. Att det kan bli för mycket.
Ja, så jag går, vi får se sen när jag är klar. Men jag går, och jag har policyn att hellre lite för matt än lite för blank, så att säga.
Sen måste jag säga en sak också. I mitt experimenterande här med blanklack. Jag har ju sån här Tamias polishing compound. Det här polermedel från Tamiya.
Jaja.
Och det är ju också en sån här, vad ska jag säga, fantastisk grej. För den här lacken, den blir ju rätt hård faktiskt när man kör den kombo som jag beskrev innan.
Mm.
Så jag testade på en bit och polera upp den. Och den blir ju i princip spegelblank. Så den är ju färdig för ett topcoat av klarlack sen. Så jag har ju förstått att det är mycket jobb om man ska få någonting blankt.
Nej, men det är ju en annan rolig parentes bara med den här sidokåpan jag gjorde. Det var att jag fotade av den på en väldigt neutral bakgrund. Och så la jag ut den på min egna Facebook-sida. Jag har ju många vänner som har skopat. Och så la jag ut sidokåpa säljes billigt till Lambretta del. Och den såg ju så pass verklig ut så det var ju flera som hörde av sig och la bild på den. Så att det var ju ett bra betyg faktiskt.
Ja. Men du har inte fått några arga presumtiva kunder efter det nu då?
Nej, det var ju bara kompisar. Ja. Så att jag fick ju förklara för dem att det här var bara ett test.
Ja.
Så de kände sig väl lite snopna i och för sig.
Ja.
Lite kul. Ja du, Fredrik. Men vi skulle ju faktiskt ha ett litet tema på dagens avsnitt, va?
Ja, det skulle vi ha. Det är ju så att jag blev ju kontaktad av vår kära redaktör för Allt om Hobby. Han berättade ju då, Joakim berättade ju då att Hobbypress, förlaget som Allt om Hobby har, kom ut med en ny bok om landskapsbygge.
Mm.
Och han undrade om han helt enkelt fick skicka ett ex till oss så vi kunde titta på.
Och då hade du ingen aning om vem det var som hade gjort boken från början. Ju.
Nej,
hade ju
inte det hade jag ingen koll på. Jag hade ingen koll på omfattningen eller någonting. Jag sa till Joakim att ja, men visst, det får du gärna göra. Det kan bli intressant att titta på den.
Mm.
Mm. Sen dampte ju ner ett tungt paket.
Ja, men det var väl Christian fick en avisering. Du har fått 4,7 kilo paket att hämta ut. Liksom.
Ja, han trodde det var, han visste inte vad det var.
Nej.
Nej. Nej, men i vilket fall som helst, vi fick ju varsitt ex av en fantastisk bok här. Som heter Naturligt landskapande. Av en kille som heter Jan Gittberg. Och Jan Gittberg, det är ju ett intressant namn i sig. Det är ju en man med en diger bakgrund. Som illustratör och animatör och sådana saker.
Ja, jag blev väldigt nostalgisk när jag läste här att han har ju tecknat 91:an Karlsson. Nu var ju det, han har ju tecknat den efter jag, då hade jag slutat att läsa 91:an. Men det var ju sån, den prenumererade jag på under många år då när man var lite mindre.
Mm. Jag reagerade på en sån här sak som Agaton Sachs. Han nämnde det.
Mm.
Det var, nej, han har som sagt en digelista, en digel CV. Men sen är han ju också som sagt modelljärnvägsfantast. Och det är ju där den här boken kom in, för bakgrunden till boken var ju egentligen en forumtrådar.
Ja, han hade det var 2010 så registrerade han sig på MJ Forum och började, precis, han skapade den här tråden i december 2011.
Och sen såg ju Joakim det här och fick ju en idé till att det här kunde ju bli en bok i slutändan.
Mm.
Om jag har förstått hela historien rätt. Så ja, vad är det här då för någonting? MJ Forum, nu är vi inne på modelljärnväg. Och det är ju, nu är vi lite utanför vår bekvämlighetszon, vill jag på säga. Eller är det egentligen?
Nej, men det är ju, alltså, diorama och modelljärnväg är ju för fasen, det går ju hand i hand. Det är ju det de bygger upp. De bygger ju upp ett jättelikt diorama.
Ja.
Sen är det väl lite olika kvalitet beroende på vad de tycker är roligast då, om järnvägen i sig är roligast eller dioramabyggandet. Och det är ju detta som är så fantastiskt med Jans bok. Att han har ju hjärtat på rätt ställe. Han älskar ju att bygga upp dioramat. Det skriver han ju sen i texten. Och sen, tågen i sig, det är inte därför han har gjort det här. Det är för att bygga upp miljöerna.
Nej, det är väl att du beskriver också hela så, vad ska jag säga, entusiastiskt. Det var väl det jag sammanfattade här om kvällen när vi satt och, i vår lilla chatttråd. Att den har tre saker, den här boken. Det handlar om tre saker. Det handlar om svenskt.
Mm.
Det handlar om en liten skala. Och det handlar om storytelling.
Och civilt. Så det var fyra
grejer var det till och med. Ja. Så det, nej, men det här är ju första boken på många herrans år som jag har sett som just tar upp landskapsbygge ur svensk perspektiv på det här sättet, och jag tycker det är helt fantastiskt.
Ja, alltså jag vet inte var jag ska börja. Jag är helt överväldigad av denna bok. Jag slog rätt in i mitt hjärta.
Ja, nej, men om vi ska försöka börja någonstans då. Ska vi ta genomgång av boken, vi kan inte ta sida för sida givetvis, men vad handlar den om och vad är det Jan Gittberg går igenom här med oss?
Ja, alltså jag vill bara säga detta, att den här boken har inte så mycket med modelljärnväg att göra egentligen, för att jag har knappt hittat en bild där det är med ett tåg. Jag undrar om det ens finns en bild med ett tåg med, alltså. Däremot är det ju räls på varenda bild, men sen är det ju miljö, alltså diorama. Så den här, jag vill bara säga det, den här boken är perfekt för om man ska ha tips på hur man bygger diorama. Och även om det då är skala 1,87 som han bygger det här, så är den här tipsen, det funkar ju, alltså upp till 1,35 också mycket, om man bara förstorar upp det och tänker om lite grann.
Ja, men... jag har ju suttit och tänkt igenom det här, alltså skalat upp det till 1-35 utan vidare, och det funkar ja. Alldeles utmärkt det mesta.
Ja. Men om vi ska börja någonstans, boken är ju uppbyggd på det sättet att han börjar med att beskriva hur man bygger upp, hur man ska bygga upp ett landskap för att det ska se liksom forma landskapet, hur man ska tänka.
Han börjar från botten helt enkelt.
Ja, ja, ja. Och sen går han ju igenom då hur man gör träd, hur man gör dadadadada. Och sen så är det ju väldigt många sidor där han bara har fotograferat de här miljöerna där man ser all storytelling. Men vi börjar här, kapitel 1, forma landskapet.
Mm.
Nu är det ju det här, den är ju alltså 300 sidor. Så vi får inte, vi kan inte gå igenom varje sida, Fredrik, som du sa.
Nej.
Men alltså bara den här första sidorna där han beskriver hur man ska tänka på och forma ett landskap, att när man har byggt en, dragit en järnväg, så är det ju liksom, det är ju inte järnvägen som var där först, det var ju landskapet som var där först, och hur man har fått spränga bort. Och det här kan man ju överföra till en helt vanlig väg också i ett diorama, att det är ju lite samma sak, men där en väg kan ju gå lite mer över kullar och så. Men han beskriver det så jäkla bra, tycker jag. Man fattar, det är så enkel beskrivning. Just det är ju så här man ska tänka.
Ja, men och sen hela det här med att börja med enkla mockups. Och det är ju precis som du brukar jobba.
Ja.
Alltså processa fram det hela.
Ja. Sätt upp, bygg upp med lite enkla frigolitbitar och lite hus i wellpapp. Bara för att testa sig fram och så hugga ut.
Men sen går han över då. Och börja från, som sagt, från botten, mark, berg, sten.
Ja, han beskriver ju här, han jobbar ju i och med att det här, de här modulerna han bygger, det ska vi ju tillägga. Han har byggt, jag tror det var 15 moduler. Och de är, nu ska vi se hur stora de är.
Kommer inte ihåg, runt en meter långa och kanske en 30 60. Centimeter.
Ja. Ja, lite djupare måste de vara.
Ja, jag tror det är lite olika.
Ja. Men det är rätt stora moduler han har gjort då. Och så han beskriver här med cellplast som vi älskar att jobba i. Vad det finns för olika typer av cellplast och vad han använder för att skära det och hur han bygger upp berg. Ja, det är så snyggt. Alltså bara att bläddra. Och så just att det är en bok som är på svenska. Alltså jag har säkert köpt 15 dioramaböcker på engelska. Det är okej, men det är så roligt att läsa på svenska.
Ja, och sen är det en annan intressant grej som jag verkligen fastnade för. Den är väldigt, väldigt personlig, den här boken, uppfattar jag det som. För han beskriver inte bara att så här gör jag, så här gör jag. Utan så här har jag gjort och det har gått åt skogen. Så här ska ni inte göra. Jag har lärt av mina misstag. Och det är ju minst lika värdefullt att veta liksom, varför ska vi inte göra på ett annat sätt. För de här, många av de här engelskspråkiga böckerna, det är liksom bara, ja, så gör du så här och så här och så här. Och så visar några bilder och så hoppar de över 50-11 steg emellan. Och så undrar man, vänta, vad hände där egentligen? Precis. Jag satt och tittade i en sån bok från AK här nu senast tidigare ikväll. Alltså det är bara, vänta nu här, vad hände här emellan egentligen? Den frågan dyker upp emellanåt i mitt huvud.
Ja, ja.
Och sen en annan sak med Gisbergs bok är ju att han är noga med att beskriva vilka produkter, vilka färger och vilka grejer han använder. Och det är också värdefullt, alltså sådana här saker som vilka valejofärger använder han?
Ja, hur blandar han dem? Artikelnummer.
Ja.
Eller vad den färgen heter i alla fall, skriver han.
Visst. Och äntligen fick jag svar på en fråga som jag har ställt till många genom åren här. Hur blandar man till en bra faluröd färg? Det fick jag svar på här nu. Och nu ska jag testa måste jag det.
Ja, det måste jag ha missat just. Men det får jag lusläsa. Nej, men hur han bygger upp soteräng, alltså hus som står i soterängmiljö också. Hur man ska tänka på det. Och framförallt hur mycket mer intressant ett landskap blir när det är kuperat och så här.
Jo, men bara det här med att om vi är tillbaka till det här på andra kapitlet där han pratar om berg och sådana saker. Hur han bygger upp färgen och på en berg för att skapa liv i den. Alltså det är ju flera olika nyanser och nyanser som jag inte liksom tänkte på så här naturligt. Att jaha, är det så pass mycket rödbrunt och svart och sådana saker i när han gör berg?
Och så en annan väldigt cool grej. Här är det ingen dry brushing överhuvudtaget. Han verkligen beskriver det att det är ett big no-no. Det ser man ju i många andra videos och så när de gör stora klipper och så älskar de att stå och dry brusha. Men här är det...
Jag har gjort mig skyldig till det.
Ja. Det är ju bekvämt och det funkar i många lägen också. Men han beskriver ju här verkligen hur man inte ska göra det och hur man gör istället då.
Nej, men det är väl just det här att Jan utgår ifrån svensk natur och hur svenska förhållanden i naturen är. Och de skiljer sig, som han nämner i början av boken, från vad man ser i många engelskspråkiga böcker.
Exakt. Han beskriver ju det här redan i början när han skulle bygga berg. Så köpte han en sån här gipsformar från norsk på klippväggar och han göt och började bygga upp. Och så kände han ju bara, men vänta nu, det är något som inte stämmer. Det här ser inte ut som Sverige. Och han hade ju så jäkla rätt. Så nu bygger han ju från scratch istället då.
Ja, för vi har ju haft en stor jäkla inlandsis som har dratt över hela landskapet. Och påverkat det på sitt sätt.
Ja, jag gjorde ju en sån klassiker misstag. Jag gjorde en liten vignett för många år sedan som skulle utspelas i Normandie. Och så skulle jag göra en stengärdsgård med lite, ja det var sten i botten och sen var det trä också. Och så här, så två amerikanska soldater som satt med en bazooka bakom där och gömde sig för tyskarna. Ja, vad tror du Erik gör då när han ska bygga upp den här gärdsgården? Jo, jag bygger upp en svensk gärdsgård med rullsten, vilket inte existerar i Normandie. Men det var ju min mentor Janne Nilsson som påpekade detta lite diskret. Inte så att, det har ju inte med bedömningen att göra, men det blir ju, ja, man får tänka på sånt. Så det, man lär sig hela tiden.
Gör om, gör rätt.
Japp. Nej, men kapitel 2 är ju hur han gör de här fantastiska bergen. Och berg finns ju nästan överallt. Alltså. Ja, men det är väldigt, väldigt bra beskrivet. Alltså extremt bra. Det låter ju som att vi håller på och säljer in den här boken till alla lyssnare. Men jag kan faktiskt säga det att när jag gillar en grej så kan jag tala från hjärtat och rekommendera en sak. Och det gör jag här, för den är så jäkla bra.
Ja, man behöver ju som sagt inte vara modelljärnvägsbyggare för att se liksom extrem nytta av den här boken. Utan liksom alla vi som håller på med minsta lilla landskap till modeller har nytta av en sån här grej. Och just detta att det är för svenska förhållanden. Det är massor med tips och trick. När vi kommer in sen på fortsättningen när han pratar om mark, skogsmark och hur han, allting som växer där. Det är ju jätteintressant alltså att se hur bygger han upp ett... Hur bygger han upp mark helt enkelt? Hur tätt det är med vegetation och sådana prylar normalt sett?
Ja, och så hela tiden väldigt bra bilder. Dels när han gör det, tar fram grejerna. Men sen i och med att de här modulerna är de ju färdiga. Så han kan ju ta riktigt snygga bilder. Som det blir väldigt djup i bilden med landskapet. Så man ser det färdiga resultatet. På ett trevligt sätt. Ja, nej, jag fortsätter här och bläddra. Och det är det att varje kapitel också är liksom, det är inte det att det bara är 5 sidor. Utan det här kapitlet Klipper och berg, det är 25 sidor är det som handlar om det här. Det snålas ju inte med informationen heller.
Nej, här är ju som sagt tips på sådana här saker när det gäller skog sen och vi fortsätter framåt. Då måste och lavar, hur man ska lägga på det. För det finns ju överallt på stenar och liknande grejer.
Precis, det är liksom ett avsnitt som bara är skogsmark där det är mossa och lavar.
Ja, ett helt uppslag om att göra vitmossa.
Ja.
Men det är som sagt ett typiskt svenskt. Det är Sverige.
Alltså,
Så det är...
och flera av bilderna här som han har lagt ut, får man först tänka till, fan, är det här en riktig referensbild eller är det hans modul här? Så, och det är ju ett bra det är ett bra betyg, kan man säga.
Ja.
Vad har vi sen? Gräs och ogräs i nästa kapitel här.
Ja, massa sådana här, hur lägger man på det, hur växer det? Och det är också de här intressanta reflektionerna, som sagt, hur växer det? Där gör vi ju ofta fel som modellbyggare att vi lägger på för lite eller vi lägger på för mycket eller vi lägger på för jämnt eller ja,
ja
på
eller
sätt
på
som ser
fel.
onaturligt ut.
Ja, precis. Nej, men alltså det är ju
så
så här.
Jan har ju verkligen iakttagit sin omgivning under många år, här märker man ju.
Det är ofta kan jag uppleva att man när man bygger upp en miljö med växtlighet så man har med för lite växter helt enkelt ofta.
Ja.
Är du ute i naturen så det är faktiskt djungelliknande många gånger i svensk natur också. Man behöver inte åka till Amazonas för att uppleva tät djungel. Det kan det vara i Sverige också.
Men har du tänkt på, det här är en liten utvikning på det hela. Och också en sak jag egentligen reflekterar över när jag tittar i den här boken. Hur grönt, hur vilka starka färger det egentligen är på saker och ting. Men vi som, när vi bygger våra diorama, vi är lite rädda för de här starka gröna färgerna till exempel i naturen. Utan vi ska gärna ha liksom väldigt nermattade färger. Och det är...
Nej, men precis som du säger, så har jag varit formad. Det är först nu, sista halvåret kanske, som jag har vågat få grönska och poppa mycket mer. Och mer variationer i gröna färger helt enkelt.
Jag vet inte vad det är som gör att vi är så rädda för det. Det är att vi har sett alla de här gamla Ferlinden-grejerna som alla har varit under i höstläge så att säga.
Kapitel 5 här är ju träd och buskar, vet du. Och här är det många sidor som beskriver man hur med ett järntråd och bygger upp träd.
Det är klassiska metoder är det ju. Så har vi ju.
Ja.
Men sen är det som sagt intressant att hur han sen lägger på lite bark. Framförallt med vad är det namnet? Chinchillasand.
Ja, precis.
Ja, det har jag har en stor påse av det stående ute i garaget. Det har jag använt under många år till olika grejer, men inte till träd kan jag säga.
Nej, det är faktiskt någonting jag har inte införskaffat än. Men det får jag nog göra. Men du, det var faktiskt en grej som jag slog mig när jag läste det här trädkapitlet. Som jag blev... Där skiljer hans sätt sig mot hur till exempel jag själv jobbar med träd. Alla hans träd är byggda av ståltråd. Jag hittar inte hur han på ett enda ställe beskriver hur han är ute och letar naturliga grenar och sånt och bygger av riktigt trä så att säga. För jag vet ju hur tidskrävande det är att bygga i ståltråd. Så den snabbaste vägen för mig många gånger det är ju att hitta... Ljung till exempel är otroligt, alltså inte blommorna ljung utan stammar på ljungväxter är ju väldigt tacksamt i speciellt i 172, inte till att göra en gran då, men att göra buskar och viss sorts träd.
Nej, han lägger ner mer tid på det sättet och det är väl, jag vill säga Erik, du är väl stressad i så fall.
Ja. Nej, jag bara vill bara påpeka det att man behöver ju inte göra alla träd i ståltråd. Det går faktiskt då att hitta genvägar. Men ska man då göra ett träd som verkligen ska se ut som en ek till exempel. Med den karaktäristen formen. Ja, då får du ju göra det i ståltråd. För det är svårt att hitta en gren eller rotsystem som du har plockat upp. Som råkar på man av en ek till exempel.
Nej, men det är många intressanta iakttagelser. Han går igenom olika trädtyper som sagt. Han går igenom ekar och björkar och granar och tallar och alla möjliga småträd och hur de växer. Saker man inte tänker på, det här med till exempel att växer de i grupp så växer de alltid med alla grenar utåt.
Nej, men det är väl det som det som blir när han bygger upp allting med ståltråd, alltså träden då, det är att då har ju han bestämt sig, det här blir inga hittepåträd som det blir. Nej. Mycket kanske när jag gör ett träd för man ska ha buskar. Ska han göra en björk, då gör han någonting som faktiskt ser ut till 100% som en björk och så vidare. Och det blir ju extremt realistiskt. Och det är ju därför det blir så otroligt snyggt också.
Mm. Nu har han ju en fördel, och som sagt, och det är ju som sagt att det här är skala 1-87. Han kan ju göra en fullvuxen björk i princip. Mm. Det kan vi inte göra. Jag kan inte göra det 1-20 eller 1-35.
Nej.
Utan då har jag någonting som är 75 cm högt. Och
precis.
Det är lite svårt att ta med sig till C4. han har ju en fördel där.
Det är högt i tak i AIMs berghangar.
Ja. Jag tror det är högt i tak i Baltiska hallen också. Men ja. Jag ska förvara det fram till det. Jag har inte så högt i tak här hemma.
Nej,
men man får ju tänka just det här att det är ju en fördel att jobba i småskala när det gäller sådana här prylar. Det är det ju. Men alltså teknikerna är lik förbaskat användbara oavsett vilken skala man jobbar i. Och alltså det, tänka till på samma sätt oavsett skala. Det är samma regler som gäller.
Mm.
Ett träd växer ju likadant oavsett om det är skala 1-87 eller om det är 1-35.
Absolut.
Ja, vad går han igenom sen? Det var träd, ett stort kapitel. Vatten går han igenom.
Ja, lugn och fin nu. Träd och buskar är jag på fortfarande. Alltså träd och buskar är ju hur mycket. Många sidor. Vatten kommer vi till, ja, precis. Ja, det är så vackert. Ja, vägar är sen.
Ja.
Och där är jag gör både grusvägar och asfaltsvägar.
Ja, det finns en del att tänka på där. För där är vi kanske inte heller så jätterealistiska i alla kapitel som, eller i alla avseenden. Utan en väg är uppbyggd på ett speciellt sätt. Och man ska vara noga med bärlager och massa olika lager ovanpå varandra.
Mm. Det är det som är så snyggt här, att när man har gjort en grusväg så är det ju det finkorniga gruset på vägen. Och sen så fejdar det ut så att säga med större och större makadam och sten. Mm. Alltså precis så som det är i verkligheten när någon anlägger en väg, att de lägger på.
Det är grov bärlag i botten och sen finare. Där finns mycket om olika typer av allting från som sagt grusvägar till asfaltsvägar och olika sätt att hantera det.
Ska se, vad kommer vi sen? Sen kommer vi till byggnader.
Ja.
Och alltså då blir jag ju lite, vad fasen, jag såg ju på de här miljöbilderna byggt upp, så är det ju väldigt mycket hus. Då tänker jag, det finns ju väldigt mycket färdiga hus att köpa i den här skalan. Men så börjar man ju med att läsa här att jaha, han hade scratchbyggt alla husen själv. Liksom.
Ja.
Herregud, vilket.
Ja, bra. Men det är väl problemet. Är väl som sagt att väldigt mycket är inte svenskt.
Nej.
Den vet jag, i och med att jag håller lite koll på hus när det gäller modelljärnväg, att det har kommit otroligt fina byggsatser av hus som blir svenska så att säga.
Men här har han, och han gör det ju ändå smart. Det finns ju mycket sådana här färdiga tak med tegelpannor och sånt att köpa. Så taken behöver han ju bara skära till så att säga. Så det är ju väggarna som han gör och så lite runt omkring här. Men ändå. Men sen här skiljer ju han sig lite grann mot oss. Dioramabygget. Han går ju in det här med och lägger in belysning då i vissa. Mm. Det är ju typiskt modelljärnväg så att säga att det ska.
Ja, men det är samma grundprinciper.
Ja, det här är så snyggt, och han jobbar ju både med plast och cellplast och även balsaträ.
Ja, eller Northeastern är det, för det är väl, tror jag, Lind han använder väldigt mycket där.
Ja, just det, bygger med trälister.
Mm. Lindträ har ju den fördelen att det är väldigt tätt, så det ser bra ut i väldigt liten skala. Ja, och det är plåttak och det är alla möjliga fasadmaterial han jobbar med.
Ska vi se, byggnader.
Ja.
Herregud, alltså. Vi scrollar fram här. Ja, just det. Sen kommer vi då till mina moduler. Och då, här kommer ju bilderna då på.
Och där är som sagt, jag höll på att säga, det är ju 80 sidor med bara bilder där.
Man har liksom
Det är ännu mer.
scrapbyggt, vad är det, tranar?
90 sidor nästan på med bara
Ja.
hans fantastiska
Ja, men.
moduler. Det är ju en bok i sig.
Ja, och det roliga är att här har han då en modul som heter Fågeldammen. Då är det en modul som vi säger det här, den är kanske den kan vara gott och väl 1,20 lång och 60 djup säger vi. Och då går det ett tågräls rakt över den här bara. Så tågrälsen täcker ju inte ens 5% av
Nej.
ytan. Sen är resten bara en svensk ett diorama liksom.
Ja.
Med lite lagom figurer också som rör sig i landskapet så att det blir det här med storytelling. Och alla de här figurerna, alltså allting är spot on verkligen. Jag har inte hittat någonting som ser konstigt ut. Alltså han
Nej.
är jätteduktig.
Nej, jag har ju förstått på dig att du verkligen fattar för den här storytelling-biten i de här modulerna.
Ja,
Överhuvudtaget i
men.
allt byggande, det är stories överallt. Det är ju bland annat en orienteringsklubb på en modul där.
Ja.
Det händer otroligt mycket grejer.
Ja, men du vet att när jag är hos Hobbycenter i Göteborg på Karl Johansgatan och köper mitt balsaträ och jag åker ju alltid dit för att köpa balsaträ och så
Ja.
åker jag därifrån och har shoppat lite figurer och kanske något kit eller lite mer, lite statiskt gräs också och så. Då tar jag alltid ett varv när de här Pricers, det finns andra fabrikat också. Han har ju sådana flera ställ, du vet, med bara figurkit. Och allting är ju storytelling. Det är
Ja.
byggarbetare, de fotograferar, bröllopet, alltså you name it, det finns allting. Och jag bara fastnar där och står och glor på det här. Och det börjar snurra i huvudet. Jag vet inte, det här med storytelling och figurer i miljö, det är som nog de flesta har fattat som lyssnar på mig, det är något jag är trollbunden av. Alltså.
Ja, varför har du inte gjort några 1-87 grejer ännu? Jag är förvånad utifrån vad du beskriver.
Jo, nej, men jag håller mig. Det är ju 1,87 eller vad säger 1,72, så att det är ju inte så. Jag är inte så långt borta. Men jag ska bara säga att efter jag hade tittat i den här boken och så fick jag gå ut i garaget och bara gräva i mina gamla modelljärnvägslådor och tog fram någon vagn här och någon liten bit räls och bara häromkvällen så satt jag och skissade lite på en mockup om det skulle kunna bli något. Men jag kände att nej, jag har nog tur med projekt. Men jag vill fasen bygga ett diorama med järnväg. Alltså. Jag måste prova, jag blir så inspirerad av boken här. Så jag ska faktiskt ta en bit 1,87 räls och göra en liten scen inom en snar framtid, tänkte jag. Svenskt miljö då, inspirerad av boken.
Inte Paraguay då.
Nej, men annars är det väl Italien som ligger närmast i hans.
Ja.
Jag har mycket referensbilder av vart där. Men nej, det var det här svenska som slog rakt in i hjärtat också.
Nej, men alltså, jag hoppas, och jag tror väl att alla som lyssnar på oss nu har ju förstått att vi är ju helt sålda på den här boken. Det här är ju det bästa som har kommit ut på svenska på tid och evighet. När det
Ja.
gäller just landskapsbyggande.
Ja. Alltså man har köpt de här A-case böcker och allt möjligt. Jag kan säga så här, den här boken,
Den
den,
står
ja,
mesta.
det gör den. Den är ett måste nästan. Den är helt fantastisk.
Ja, men jag är övertygad om att det här är ett standardverk vi håller i händerna här nu. Den kommer, du vet, vi har ju pratat förr om när den kom, den här gamla gula boken om som heter Modellbygge, hur den påverkade en hel generation modellbyggare. Alltså, jag kan säga att den här boken, det är också en sån här, ja, höll på att säga generationsroman, men en game changer. Vi kommer prata om den här boken om många år.
Ja, men den är väl, den är tjock. Mm. Den är väldigt bra beskrivet, alltid bra beskrivet. Mm. Det är högsta kvalitet. Den kommer liksom hålla i årtionden framåt liksom. Men oj, nu trillar halva rummet så här. Men Fredrik, vi sa ju det, vi måste ha en motvikt till den här boken också och prata om.
Ja, jag vet inte om vi kan ha motvikt, men vi kan ha ett komplement.
Snarare. Bara för att ha en annan referens, en annan typ av...
Du och jag, vi är ju sålda på en annan bok också.
Ja, men det är ju så här, vi har i flera avsnitt när vi har pratat med folk så har vi sagt så här, ja men köp i alla fall en bok om diorama så ha. Det finns ju jättemånga böcker. Men vi har aldrig riktigt nämnt vilken bok vi själva har rekommenderat, men det har vi två ju rörande överens om.
Ja, vi har nämnt den flera gånger, bra. Den har liksom förekommit, men vi har aldrig gått igenom vad det är som är så förbaskat bra med den.
Nej.
Och ja, vilken bok menar vi, Erik?
Ja, detta är ju då en AK-bok och det är den som de kallas för FAQ-serien. Och detta är den som heter Dioramas 1.3 Extension. De har ju en som heter Diorama som är mycket, mycket tjockare.
Ja, och sen har de med en diorama om vatten också. Sen kom direkt efter det. Men den här Extension, den här, Storytelling, den här, Composition and Planning.
Just det. Precis, och det är ju det som den här första boken, Diorama, den beskriver ju hur man bygger diorama. Jättebra, många, den har ju också givetvis och du med, ja. Den är skitbra. Men det som är det roliga med denna boken, det är att här pratar man ju om storytellingen och kompositionen. Hur man på ett bra sätt skapar sitt diorama. Det är inte så mycket teknik hur man bygger diorama så att säga.
Nej. Det här, det här är en annan sida av det hela.
Exakt.
Och då är det ju författaren den här boken. Det är ju Marin van Gil.
Japp.
Och han är ju, hur på säng, en gudabenådad modellbyggare.
Ja.
Och en av de stora namnen kan man ju utan vidare säga att han är.
Absolut. Många prisbelönta byggen har han gjort och det är roligt för att han har inte fastnat i en genre så att säga, utan han kan måla en figur, han kan bygga ett slagskepp, ett sjunkande hangarfartyg, stridsvagnar. Han har ju varit överallt, byggt allting.
Ja. Och om jag ändå kommer ihåg det, alltså för de som vill ha reda på mer om Marin van Gil och vad han bygger och hur han tänker och så vidare, så lyssna på den här amerikanska podden Small Subjects. Han förekom i ett par avsnitt där. Minst
två avsnitt. Två avsnitt är han med än så länge.
Och han är väldigt, väldigt intressant att lyssna på. När de pratar om hans modellbygge.
Ja.
Men vad är det då som är så fantastiskt med den här boken av Marin van Gils?
Ja,
vad fastnar du framförallt för, Erik?
Nej, men det som jag är ju väldigt inne på storytelling och komposition. Och då, jag har köpt flera andra böcker, men den här boken, det var på något sätt här poletten trillade ner på ett väldigt bra sätt. Jag har läst boken från perm till perm på ett dygn, tror jag. Och blev förälskad. Sen är det också väldigt mycket bilder på. Nu är det ju inte hur man bygger diorama, utan det är färdiga diorama som det är bilder på. Och då är det ju diorama som är av väldigt hög klass. Och det är väldigt olika typer av diorama. Så den fungerar ju också som en bra inspirationskälla, verkligen.
Ja, han har ju med alltså diorama från... Jag tittar här på... precis innan när det gäller contributors, vilka som har varit med diorama. Det är alla de stora namnen i princip. Alla de som är stora i hobbyn idag. Vi har Mike Blank, vi har Bob Letterman, vad har vi mer? Per-Olof Lund,
Bill Horan.
Ja, you name it. Alla är ju med här liksom av det stora gänget.
Ja,
Här hittar vi värdeliten verkligen i den här boken.
Ja, och han har ju också byggt boxdiorama dessutom. Van Gils, som är jäkligt coolt.
Nej, men som du säger, poletten trillar ner för just att han har de här, vad ska jag säga, dioramerna från eliten i världen. Det är som man idag räknar som eliten. Så tar han och analyserar de dioramerna och använder dem som exempel och visar vad är det som har lyckats med just de här modellerna. Mm. Vad är det som är så bra? Hur är de uppbyggda? Han visar med skisser hur är fokuspunkter, hur har man utnyttjat modellerna och perspektiven och det ena med det tredje. Och han går ju igenom det väldigt, väldigt pedagogiskt. Nu kommer jag inte ihåg vad det han pysslar med civilt, Van Gils. Kommer du ihåg det, Erik?
Antingen var det något med arkitektur.
Ja, i vilket fall som helst så har han en väldigt pedagogisk ådra. Det märks. Det är väldigt pedagogiskt upplagt.
Arkeolog är han.
Arkeolog är han till och med. Ja. Hur långt är modellbygget?
Arkitekt, det var något på namnet som var liknande.
Det var något på A.
Ja, exakt. Den är väldigt bra. Den är liksom, precis som du säger, den är bra uppbyggd. Det är väldigt fina bilder på mycket fina dioramor och förklarande. Så att, ja, är det en bok som jag rekommenderar man ska ha i hyllan så är det verkligen den här. Jag sitter här och bläddrar i den för fullt.
Jo, men det är ju som sagt, om vi tittar på den. Han börjar med story och idéer. Går igenom hela den biten. Den tar han en lång del när han pratar om komposition. Och då går han ju igenom komposition både rumsligt och färgmässigt. Och alla möjliga idéerna och tankarna kring det.
Nej, men han tar exempel också med skisser hur man kan bygga upp en scen som normalt sett som man kanske tänker spontant hur man gör. Och så visar han, om man hade placerat om det så här så blir det lite bättre. Men så visar han också, om du gör så här, det är ju då det börjar bli riktigt intressant. Så det är,
att gå det här extra steget.
Nej, men han berättar också om misstag han har gjort själv här. Han visar att diorama sidan 55 där som ett av hans tidiga verk, det är ju andra världskriget, och så är det två tyska stridsvagnar och ett fordon och jäkligt coolt diorama, men storytellingen blir för komplicerad som han menar på, det blir också ett för stort diorama. Så att han har ju också gjort sina fel i början.
Ja, och på samma sida där så har vi också en bild av Bob Lettermans stora fantastiska diorama Twilight of the Third Republic. Jag har ju sett hur mycket som helst filmer och bilder på det här gigantiska dioramat. Det är ju alltså diorama på ett par kvadratmeter. Av jag tror det är Paris eller någonstans. Och den är ju det är ju, vad ska jag säga, dioramer som jag växte upp med då på 80-talet som inspiration. Bob Letterman. Ja, man var väldigt imponerad av det idag, men nu kan man som sagt analysera och se liksom, okej, det var väldigt bra på ett sätt, men Bob Letterman missade en del grejer också.
Tänk om Letterman hade byggt, istället för det här, hade byggt 20 stycken mindre dioramor. Tänk vilken tid de har lagt på det här. Men
det var en tid med just de här megadioramerna.
Det finns ju inte idag längre överhuvudtaget. Men jag stör mig på Van Gils med en grej. Alltså på riktigt. Och det är om du vänder blad till sidan 57. Så ser du högst upp figur 97. My Shelf of Doom.
Den var inte stor.
Nej. Han har ingen stash. Människan har ingen stash. Han har ett enda halvfärdigt bygge när den här boken skrevs. Det är helt sinnessjukt. När han ska bestämma sig för att bygga något, då köper han det som behövs och inget mer.
Hur kan man leva så, höll jag på att säga.
Ja, det är helt otroligt.
Så du menar det enda du stör dig på med Van Gils är att han är en övermänniska?
Ja. Han är så disciplinerad så det är, ja, det är beundransvärt, det är det. Men det är nog inte många modellbyggare som har klarat av det.
Nej, det är väldigt få som är utan stash. Eller samling, om vi nu ska hänvisa till förra avsnittet. Ja, nej, men det är som sagt, som du säger, ska man ha en bok om det här med diorama, som, om hur man bygger, vad ska jag säga, tänka kring diorama, så är det just den här. För det är i princip inga materialtips, ingenting om ja, så här gör du gräs och så här gör du en byggnad och så vidare. Utan det här handlar om komposition och hur ställer du upp det, hur gör du ett lyckat diorama? Hur balanserar man det här med till exempel att inte centrera? Vi har också vår gamla grundregel, inga parallella linjer med kanten. Alla de där prylarna liksom tar han ju upp här.
Ja.
Och
ja, men, ja.
Sen också vad jag älskar är i slutet på den här boken att ta upp sån här, hur man bygger in små påskägg och små grejer som är vad ska jag säga, gör det personligt. Det finns mycket prylar han plockar in där. Han hade bland annat något diorama där han hade en hommage till någon medlem i modellklubben han jobbar eller var i, som hade avlidit, fick vara med på ett porträtt, och sen hans fru, de hade väl precis träffats vid det tillfället, så kom hon med på en tavelram.
Ja, ja.
Sådana här små fina poänger, så som, ja, de är subtila. Subtila detaljer. Och han pratar om baser, hur gör man bara snygga basplattor. Och det är också en sak som jag verkligen delar uppfattning med Van Gils, att man kan komma undan med ganska mycket, men alltså en slarvig basplatta till ett diorama, det sänker dioramat otroligt. Jag tycker det är väldigt, väldigt viktigt att det ska hänga ihop, det ska vara snyggt, det ska vara clean. Ja, det är lika viktigt som det som är på dioramat, så är det liksom bara fint under det.
Nej, men precis. Ja. Nej, men ja. Nej, jag säger bara hela tiden. Det är fantastiskt, det är coolt. Köp den, det är liksom väl värt. Den är verkligen komplett.
Ja. Nej, men då har vi hela husbiblioteket för en dioramabyggare består enligt oss idag av två böcker.
Ja, men det är en väldigt bra bas att stå på. Sen köper man ju fler böcker givetvis, och det är jättebra att ha den här första dioramaboken där man beskriver som materialval och mycket tips och så här. Men den här är nog så viktig med storytellingen.
Ja, och jag får säga, det är bra både med Gisbergs bok då, om, för han är ju inte bunden till speciella fabrikat och grejer, utan han tar ju det som han tycker är bäst för att bygga sina svenska landskap. Om det sen är akrosgrejer, Woodland Scenics eller Polack eller vad han använder för några, ja, han tar det som passar helt enkelt. Och Van Gils i sin bok, han tar heller upp några prylar, men i annat fall om du köper en bok från AK eller Ammo, så är det ju lika mycket reklam för deras produkter.
Exakt.
Och det kan vara lite störigt emellanåt, för det liksom, ja, så här gör du liksom en buske och då ska du använda våra färdiga laserskurna löv och grejer.
Ja, men precis, det blir lite inte påtvingande på något sätt så, men det blir lite det blir lite som att bläddra i en reklambroschyr, precis som du säger.
Det är helt en produktkatalog.
Ja, exakt. Den här boken, trots att det är en AK-bok, innehåller ju ingenting sånt, eftersom AK, här är liksom inga produkter, här är ju idéer han visar.
Ja, men jag tror man har fattat det med en del av de här böckerna, alltså, för det är ju samma sak i den FAQ-boken som de har om science fiction. Den är inte heller bunden till AKs grej, utan det är också massa olika fabrikat och prylar som tas upp.
Ah, ja. Mm.
Och det jag tror det är för att de som har skrivit de här böckerna, de har ju fått fria händer ganska mycket.
Mm. Mm. Mm.
Jag tror inte man säger till Stefan Gilt vad han ska skriva. Och han kör sitt rej.
Ja, precis. Ja, nej men...
Det på säga, till det här avsnittet borde vi haft en helt annan jingle än den vi brukar köra, den intron. Vi borde köra det här för det här är boktipp. Eller,
ja, då var det ändå bara två böcker och ändå har vi pratat en timme om två böcker. Så att,
ja du, det är bokklubben den här gången. Ja.
Men det är mysigt med böcker, alltså... De här modellböckerna, att det är, dels kan man läsa, men sen kan man bara sitta och titta på bilderna och låta sin egen fantasi rusa iväg. Det är, jag tycker det är verkligen mysigt och skönt att göra.
Ja, för trots att väldigt mycket finns tillgängligt på nätet, så liksom att just ha det samlat och kunna sträcka sig efter den där boken och veta att där har jag grejerna lättillgängliga.
Ja,
det är det... någonting helt annat än att hålla på och försöka hitta den där tråden i ett forum eller på Facebook i en grupp. Alltså vad var det jag såg för 2,5 år sedan som finns i bakhuvudet?
Ja, och sen en grej också.
Mm.
Väldigt mycket bilder på internet, på byggen och så vidare. Det är, folk har jobbat lite med ljus och kanske det är nästan så ibland man känner att de har lagt på något filter eller det är lite... Det är, rätt, det är lite redigering bakom det hela, väldigt många bilder. Mm. I de här böckerna, där har de ju tagit fram modellen. De har fotat med en vanlig kamera. Bilden är, det är den nakna sanningen på bilden så att säga. De har inte retuscherat här och lagt på förmörkat, lagt in den i en mörk miljö som gör extra skuggor och allting. Utan det här är riktiga bilder rakt upp och ner. Alltså det, mm. Det älskar jag, för du ser missarna också. Man ser att alla är inte perfekta. Om du kollar på sidan 178 i Van Gils-boken. Har du den framför dig?
Ja, det har jag.
Så ser du den här tyska pansar...
en befälhavare i ett torn till en... Vad kan det vara? En panter eller?
Ja. Ja, men där ser du, den är så uppförstorad. Du ser liksom penselsträckorna att det är inte perfekt. Överallt.
Nej.
Liksom. Det är så härligt att se. För på nätet är det så mycket bilder. Allting ser så extremt perfekt ut.
Nej, alltså detalj. Om vi tar den figuren. För det är väl då en. Nej, 1,35 figur. Ja, just det. Ja. Tittar man på mössan. Visst, den är detaljerad. Men när den är uppdagen på det här sättet. Så ser man att ja. En pensel har sina begränsningar. Och det känns ganska skönt faktiskt.
Ja,
som
ja.
Du säger. Det ger hopp till oss andra dödliga, i alla fall till mig.
Jo, men och också vilket var härligt att titta på den här bilden. Man, det ser mycket verkligare ut att titta på den i en bok så här än att titta på en bildskärm. Det blir inte riktigt samma.
Mm. Ja, nu låter vi som gamla reaktionära gubbar. Men,
ja,
vi är, som sagt, boken är inte död. Absolut inte, den lever och frodas.
Ja, verkligen.
Och nej, det jag är glad över så fort jag hittar en bra bok om modellbygge. Mm. Det ger mig väldigt, väldigt mycket. Har vi något mer att säga?
Jag behöver mer. Jag skulle säga precis samma sak.
Ja. Jo, just det. Det ska jag ju säga. Den 13 april, om jag inte har sagt innan, då sticker jag i alla fall upp till Stockholm. Till Open 2.0.
Mm.
Det ska bli väldigt intressant.
Fantastiskt kul. Jag önskar jag kunde, men det är, jag tror tyvärr inte att det är möjligt med allt.
Jag får se vad jag plockar med mig för någonting. Men något litet ska man väl kunna plocka med sig.
Mm.
Ja, det ska bli roligt att komma upp och träffa folk i Stockholm igen.
Mm. Ja, men det är spännande att se hur det här endags... konceptet funkar också.
Ja.
Det är, allt har för- och nackdelar. Och, så att det kan bli riktigt bra.
Ja, nej, så det är väl vad som är på tapeten för mig framöver här. Sen får vi se vad som händer. Vi har ju både i maj och juli som det händer grejer. I maj så är det ju, ja, jag hoppas i alla fall det kommer vara även i år, bygghelg uppe i Linköping.
Mm.
Med IPMS Östergötland.
Mm. Ja, det var du på förra året.
Det var, japp, det var hur trevligt som helst.
Mm.
Och det är också en sån här höjda grej som numera står inpräntad i min kalender. Och sen är det ju första helgen i juli så har vi ju Grevens Glue Galore uppe i Borensberg.
Mm.
Också ett måste.
Ja, och du ska försöka få med dig Christian där, va?
Det ska jag nog få med mig Christian. Ja. Och den har jag ju i ett svagt ögonblick lovat Claes att jag skulle ha med mig en bil också. Så det är det lite att jobba med för fullt här.
Mm.
Kämpa med att få någonting. Billiknande åtminstone.
Ja, ja, nödlösningen blir ju att bygga ihop eller ta något i 1-350 eller någonting som går hyggligt fort och sätta, måla här, sätta färg på.
Nej, jag ska väl inte, det är som sagt, det är verkligen nödlösning i så fall.
Ja.
Det ska inte vara ett knappnålshuvud och kalla det för bil.
Nej, nej.
Nej,
nej,
så men, vi har väl att se fram emot.
Det... Ja.
Ja du. Nej, nu har vi pratat en bra stund här.
Ja, det kanske
vi har fått en dålig ovana här att det blev väldigt långa avsnitt helt plötsligt. Vi tjötar på, jag vet inte om det är vems fel det är.
Nej, men det är bara att vi har trevligt och
ja, då,
förhoppningsvis så sitter lyssnaren, vi sitter, när de lyssnar på det sitter de vid sitt byggbord och man blir ett litet sällskap som vi tjatar om det. Det kan vara nog så trevligt.
Tack. Ja. Du förresten, nu sa du, nu höll du på med den här Lambrettan. Vad ska du ge dig på sen efter den då? Eller vad håller du på med parallellt med den? För det är väl inte bara fullt fokus på den. Du brukar ju ha minst två grejer igång samtidigt.
Mm. Ja, det är precis du känner mig nu. Nej, jag har parallellt. Jag har faktiskt ett projekt som är uttalat parallellbygge med Lambrettan. För man kan inte sitta och bygga på ett projekt under så lång tid.
Nej.
Nej, jag fortsätter med mina två projekt. Dels så har jag det här Smålands Karolinerbygget med den här svenska soldaten, hemvärnsmannen och den unga Karolinen som har bytt mössa. Så han har hjälm på sig och hemvärnsmannen har trekantsatt och så har ju han en KSP 58 på axeln då, Karolinen.
Jag skulle aldrig ge dig den förbaskade idén.
Den jobbar jag på. Men så har jag ett annat projekt faktiskt som jag har satt igång med, som jag har svurit på ska vara klart till AIM. Och det är en ny Karoliner vignett. För jag har kommit i kontakt med Dan på Digital Sculpt Figures, svensk kille som 3D ritar karoliner. Ja, lite annat också, men framförallt karoliner. Så jag har köpt ett litet kit där av honom med en svensk kavallerist, en karolin kavallerist som slåss med tre stycken ryska infanterister. En väldigt dramatisk pose så att säga.
En hel liten vignett alltså.
Ja, det är en vignett och så ska jag krydda på den. Den här är ju tänkt att bara stå på en gräsbas så att säga. Men jag ska bygga upp med så det är lite en backdrop där med skans sådana här med risbeklädda skans. Ja, precis. Så det blir lite mer så. Så det jag håller på här och kämpar med kavalleristen. Det var väl det var en liten utmaning med passformen. Jag tror faktiskt jag har fått en förserie. Att det är kanske till och med den första han har printat ut. Så det var lite dålig passform här på kavalleristen. Han skulle sitta i sadeln. Så jag har fått fila och karva rätt mycket. Men det kommer nog bli bra. Jag satte ihop en annan figur till ett annat kit som jag också köpte av honom. Med en stående Karolin. Och där var ju helt, det var bra passform och grymma detaljer. Jag vet, jag la ut någon bild på Facebook.
Ja, du gjorde det.
Ja, helt fantastisk. Så det är ju två vignetter där jag lite grann håller på med samtidigt. Men den här dramatiska posten är väldigt spännande.
Jag har fastnat på Carolina av någon anledning.
Ja, det är väl inte så svårt att förstå det. Jag fattar väl alla att alla vill väl bygga Carolina.
Ja, okej. Okay. Det är ju det så.
Ja. Det är bara Håkansson som inte har... Har du byggt en Carolina en gång?
Ja, det har jag gjort. Fast det är väl långt tillbaka.
Ja, vilken skala då?
Nej, det var nog 40 mm och det var ju Print August. Eller målare. Okay. Jag gör ju tändfigurer så det stod härliga till en gång i tiden.
Ja, just det. Ja.
Och det var ju Holger Erikssons gamla formar. Just på grund av, eller med tanke på det du snackade om Dan, för han hade väl också så att han vill ihopkoppla på något med Holger Erikssons formar nu för tiden.
Ja, precis. Han äger dem, så att säga, restlagret där. Jag har pratat med Dan och det är inte omöjligt att vi kan ha med han i ett avsnitt framöver någon gång. Han kan berätta lite om vad han håller på med och det här med Holger Eriksson och så.
Ja, Holger Eriksson är en mycket, mycket intressant person och väldigt viktig person när det gäller svenska modellfigurer och tändfigurer. Så han det får väl sätta upp på agenda för framtiden.
Ja. Det kommer aldrig sina med idéer om vad avsnitten kan handla om.
Nej. Nej, jag håller väl på här som sagt och försöker rensa av byggbordet. För jag har ju en idé om att jag ska faktiskt sätta igång med min Enterprise 1-350.
Just det.
Så det är det jag försöker förbereda. Jag måste ju ha byggyta för den är ju en stor jäkel det bygget. Och en lite skrämmande grej faktiskt också ger sig på.
Du har köpt en burk Losec i förebyggande syfte kanske.
Jag har hållit på att hamstra Losec här nu i flera år så. Det och diverse nervlugnande grejer.
Ja, men vad det här Enterprise, är det klart till C4 tror du eller är det till minst ett år framåt i tiden? Vad planerar du?
Jag bygger ju aldrig för tävlingar, det vet du ju.
Nej.
Utan det får ta den tid det tar. Och har jag tur så blir det C4, men annars så får det fortsätta. Det ska ju in belysning i det och det är en massa extra detaljer och det är en del med tredje.
Men ska du bygga det här så att den ska hänga i taket i byggrummet?
Nej, det finns en platta som kommer stå på en pedestal, en metallpinne. Den är förberedd för det till och med.
Annars kunde det vara en cool taklampa i byggrummet liksom.
Den kommer bara bli dammig. Ja, det kommer bli dammig i vilket fall som helst. Vi har inget vitrinskåp som är stort nog för den här modellen.
Nej.
Jag har torrpassat den lite och när jag ställde den och jämte mina fartygsmodeller i 350 så fattar man hur stort det här rymdskeppet är. Enterprise från Star Trek. Det är alltså storlek som Bismarck i längd. Så det är ingen liten grej.
Men vad var det för fabrikat sa du på byggsatsen?
Det är Polar Light.
Hur gammal är den här då?
Ja,
den har några år på nacken eller?
Den har väl i alla fall en 10 år på nacken den här modellen. Den är inte... Och det är alltså Enterprise Refit. Den som var med i den första långfilmen från Star Trek. Den är ju, långfilmen kom väl 76-77. Jag tror den kom ungefär samtidigt som Star Wars hade premiär.
Ja.
Och den här Refit-varianten är... Tycker jag i alla fall den coolaste konfigurationen av Enterprise. Så, ja, jag kommer återkomma när det gäller den.
Men du, jag måste bara säga det. Jag köpte ju också annat som lockar lite här. SSR Models, svenska. Han ska ju sluta med... Han har gjort en del 172. Eller som han har inte gjort, men han har ju sitt sortiment. 72 figurer som han ska sluta med. Så jag har ju kontakt med honom och så jag köpte ju en stor del av hans restlager där på
GT72.
F72-figur.
Ja.
Ja, så jag har ju jäklar, alltså jag har bara någon här som jag har grundmålat eller primat så här. Alltså det, ja, då valde jag ju bara de poserna som var, som jag såg var snygga. Det är jäkligt fint alltså. Det är, ja, det är 3D-printade 172-figurer. Där kommer 3D-printningen till sin rätt. Just för att du slipper det här med gjutskägg och så på alla de här gamla, eller mycket av de figurer
Ja,
som har funnits
det blir ju inte
tidigare.
som de här små, vad ska jag säga, gamla Airfix-figurerna eller Italeri-figurerna, Eski och...
Nej, och där alla står som så gamla egyptier, målade egyptier.
Ja.
Här är det verkligen naturliga.
Handgranatspåsen är fantastisk på alla de där gamla modellerna. De ser ut som de står i liksom finalen i spjutkastning på vid OS.
Nej, så alltså det är så mycket som lockar som vanligt. Så att,
Ja.
ja,
Så
man
många
vet aldrig vad
modeller,
det
så lite
slutar.
tid är det väl.
Ja.
Men
Ja.
då har vi väl slagit nytt rekord i tid nu igen.
Ja, det kan jag ha. Jag hoppas jag vi har.
Tjatgubbar som vi är.
Ja, nej, men vi rundar av här då.
Vi gör väl
Och
det och så hörs vi snart igen.
det gör vi.
Så
Tack för att ni lyssnar på oss.
ja, tack alla lyssnare. Och som sagt, se till att bli vid ett ex av Jan Gisbergs bok. Den är värd pengarna.
Absolut. Den får fem stjärnor av fem här tycker jag.
Absolut.
Bra.
Slutord.
Ja, slutord. Ha det
Ja.
bra allihop.
Ha det gött. Bygg
Ja.
på.
Hej
Hej.
då. Hej.